Hallå, välkomna till avsnitt 65 av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och med Henrik Hax Alexandersson. Välkommen Hax.
Tack, tack.
Ni hör oss nu för allra sista gången, eller i alla fall på ett tag, för att det här är sista avsnittet, det är sista avsnittet helt enkelt. Så om vi spelar in den 8 augusti 2017 klockan 10:58 härifrån Berlin. Och mot slutet kan vi ju prata lite mer om varför det är sista avsnittet och sådär. Men som det är nu så tycker jag att vi börjar med att berätta vad som har hänt i veckan. Eller inte bara vad som har hänt utan vad vi har uppmärksammat i veckan.
Just det. Och vi plockar som vanligt nyheterna från bloggen hax.5july.org. Där ni hittar alla länkar till det vi talar om. Vi kan ju börja med att uppmärksamma en bloggpost av Rick Falkvinge där han uppmärksammar en dom i EU-domstolen, The European Court of Justice, som kom för flera år sedan faktiskt, men som lite grann har fallit i glömska. Han skriver: "The European Court of Justice ruled 3 years ago that anything published openly on the web may be freely reused by anyone in any way on their own website." Och det här är ju ett domslut som verkligen förtjänar att uppmärksammas igen, därför att det här är ju något som går på tvärs med många andra beslut som EU har fattat, och med väldigt mycket av det som man sysslar med när det gäller EUs upphovsrättspaket just nu.
Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Alltså att allting som redan är publicerat på nätet eller på webben har man rätt att återpublicera.
Ja, nästan. The ECJ says that an open publication on the web exhausts exclusivity of a work as far as the web is concerned, and that further authorization or permission from the rights holder is not required for any reuse on the web after that, commercial or not. Och vad EU-domstolen har kommit fram till här är alltså att har man väl lagt ut någonting på nätet, då är det att anse som allmänt tillgängligt. Så att om man vill citera, om man vill länka, om man vill göra andra saker, så är det inga problem eftersom materialet redan är offentliggjort.
Ja, precis. Och det som Falkvinge skriver är ju också att de gör en väldigt stor skillnad på mellan om man når en ny publik,
ja,
eller om man inte når en ny publik. Det är det som är det viktiga här.
Ja.
Och om man publicerar något som redan har funnits på nätet på sin egen vanliga webbplats, sin öppna webbplats, ja, då når det här inte en ny publik.
Ja.
Och därför så är det inte därför så tränger man inte in på exklusiviteten hos upphovsrättsinnehavaren.
För det är en helt annan sak om man till exempel publicerar någonting i en tidning. För det är ju liksom en sluten publik, det är ju någon som köper och prenumererar på tidningen. Alltså nu pratar vi papperstidning.
Ja, precis. Och det är en annan, det är en ny publik.
Ja, precis. Mm. Men däremot har man släppt det på nätet så är det tillgängliggjort för nätets publik. Och kan så fortsätta vara.
Mm.
Och det kan ju vara bra och intressant att känna till.
Han är ju rolig, Falkvinge. Han skriver ju att den här gamla klyschan som folk upprepar, att du kan inte bara ta vad som helst på nätet och återpublicera det, fattar du väl? Och så skriver han, jo, det är exakt det man kan göra.
Mm.
Men Hax, är det verkligen så då? Jag menar, det här är ett utslag från 2014- som inte har fått så mycket uppmärksamhet. Mm. Om vi plötsligt skulle börja publicera bilder som Aftonbladet har publicerat på sin webbplats, jag tror att vi skulle få problem.
Jag har ett vagt minne av att från 2014 när det här beslutet fattades, att om det gäller till exempel bilder, så om man vill vara på den säkra sidan, så ska man alltså inte tankar ner bilden till sig själv, lagrar den på sin server och sen publicerar den igen, utan istället länka bilden från originalsajten. Det är en sak som jag tror det hade med det här att göra när beslutet fattades, om jag minns rätt. Vi går vidare. EU har ju en del sådana här så kallade public consultations, där olika så kallade stakeholders, det vill säga de som har intressen i olika saker, men även allmänheten och företag och organisationer i övrigt har möjlighet att komma in med åsikter på sånt som EU jobbar med. Och det är ju något som är rätt viktigt, därför att vill man påverka den politiska beslutsprocessen, då underlättar det om man kommer in tidigt i den, innan skyttegravarna har blivit allt för djupa.
Du säger att vem som helst kan komma in med sådana här förslag och tycka till.
Precis. Och där har EDRI, European Digital Rights, listat en del saker, och länken finns som vanligt på hax5july.org. Saker som är i pipelinen. Det finns en public consultation on developing internet universality som jag faktiskt inte riktigt vet vad det är, det finns även en public consultation om gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevis i kriminalfall.
Det känns som att många av våra lyssnare kan ha något att säga till om här.
Precis. Public consultation on the database directive. Public consultation on the roles and responsibilities of internet intermediaries by the Council of Europe.
Okej, hur gör man då? Skriver man bara ett brev eller?
Ja, det går, följer man länkarna så kommer man till oftast ett svarsformulär där man dels kan svara på en del frågor och dels komma med egna åsikter.
Det här låter ju som något som 5 juli-stiftelsen borde ägna sig åt som aktör. Har du varit med och skickat in något sånt här någon gång för Piratpartiet?
Nej,
eller något sånt?
Jag har aldrig hunnit, men...
Eller det här kanske inte är för partierna, eller?
Jo, det kan de göra också. Vi har om public consultation on pluralism and transparency of media ownership, alltså maktkoncentration inom media. Det är också en intressant sak, bland annat nu när vi har en situation med stora aktörer på big data. Dessutom kan jag meddela att varje gång man lägger fram ett förslag om just media pluralism och medieägarskap, så brukar man försöka smyga in skrivningar om att förbjuda porr i det. Vilket jag var med om att avslöja någon gång när vi jobbade i Europaparlamentet.
Det är ju jättekonstigt. Det har ju ingenting med koncentration att göra överhuvudtaget.
Herregud, du ska inte vänta dig att folk är konsekventa.
Förbjuda porr? Vadå? Att titta på eller att sprida? Eller?
Att sprida. Sen så har vi... om IP interconnection i kontexten av nätneutralitet.
Okej, det låter som att det är väldigt tekniska grejer.
Jag har flera stycken om nätneutralitet här, ser jag. Sen så har man öppnar man för åsikter om vad man ska tycka om de tyska nätcensurlagarna.
Ja, det är ju intressant. Och där, men det är ju en tysk lag.
Ja, men EU har åsikter om vad medlemsstaterna gör.
Okej. Okay. Ja, men det är ju bra i och för sig. Då kan ju jag komma in och säga något. Precis. Om den. Men jag minns att när jag intervjuade Patrik Fältström, PAF, på en konferens för... nu har jag glömt vad det var. IETF-konferensen var det kanske, i Berlin förra året. Då sa ju han att de hade kommit in med en sån här public consultation till BEREC. Mm. BEREC är ju något utskott eller någon form av organisation inom EU i alla fall, som reglerar de nationella PTS.
Ja, institution.
Ja. Och de hade ju fått in 100 000 konsultationer, sa han. Det är ju väldigt mycket. Man undrar om de läser alla.
Så många brukar inte komma in. Och man kan väl generellt säga att ju smalare området är, ju enklare är det att göra sin röst hörd. Här finns även konsultationer om skydd för visselblåsare, civilrättslig lagstiftning om robotisering, building the European data economy, review of the European Union Agency for Network and Information Security, ENISA.
Men Hax, är det många privatpersoner som ägnar sig åt det här och skickar in? Eller är det främst lobbyister och aktivister?
Främst är det ju lobbyister och så kallade stakeholders, alltså de som är intressenter i fallen. Men allmänheten hör ju av sig, och ofta så är det ju liksom organiserat. Till exempel så är ju Svenska Dataskyddnät med Amelia Andersdotter bland andra väldigt aktiva på att försöka trigga igång folk på att skicka in åsikter. Men naturligtvis så är det som så att om man representerar någonting som har med saken att göra, kanske 50 juli-stiftelsen eller om man är en internetoperatör eller någonting, så kan man ju utgå från att det väger lite tyngre än någon fullständigt liksom okänd människa som man inte riktigt vet har med saken att göra.
Men är det här samma sak som i Sverige när regeringen skickar ut en utredning till remissinstanser? Hur funkar det i Sverige? Kan vem som helst skicka in ett remissyttrande?
Ja, det kan man göra, men det är inte säkert att det kommer med.
Nej, just det.
Men här finns det ju liksom i den stora sammanställningen i alla fall. Och generellt sett så kan man säga att när man går ut på remissförfarande i Sverige, då är en sak ofta väldigt långt gången. Medans EU ofta skickar ut remissförfaranden redan, eller public consultations, ibland redan på det första planeringsstadiet när man vill liksom bestämma vilken väg man ska gå.
Är det sant? I Sverige så är det ju ett lagförslag som man
ja, nästan. Ja.
Ska vi gå vidare till nästa ämne?
Google,
ja. Och de har varit lite i blåsväder nu på sistone.
Nu blir det kulturkrig här. En anställd på Google som tydligen är, vad jag förstår, på den tekniska sidan har skrivit ett 10-sidigt PM där han bland annat anklagar Google för att vara en ekokammare av politisk korrekthet som har en slagsida, politisk slagsida, och bland annat missgynnar vad som då i amerikansk politik brukar kallas för conservatives. Och det är väl kontroversiellt att säga i sig. Men så fortsätter han genom att ta fram den största pinnen han hittar och peta rakt in i getingboet. När han säger att Googles policy för att försöka kvotera in kvinnor i företagets verksamhet är dålig och inte fungerar. Skälet till att kvinnor inte, eller sagt att män hellre sysslar med de här tekniska prylarna än kvinnor, menar han, det beror snarare på skillnaden mellan kvinnor och män än på könsdiskriminering. Och det där är naturligtvis fantastiskt känsligt att säga. Jag tror faktiskt att det ligger en hel del i det. På bloggen så har jag lagt upp en video där Tim Pool enkelt går igenom vad det handlar om, så att vi kan ju länka till den. Ja, det finns mycket att säga om det här brevet. Men svaret från Googles sida blev på något sätt ett icke-svar. Istället för att bemöta argumenten i sak så upprepade man i princip sina politiskt korrekta ängsliga ståndpunkter. Och det här tycker jag faktiskt är väldigt underhållande.
Ja, och man vägrade länka till den ursprungliga texten också. För att
just det.
Den får man hitta själv om man är intresserad. Ja, jag bara ögnade de här grejerna lite grann. Och det är väl ett tidstecken att det här blir så stort, antar jag.
Ja, och det här kopplar ju in i en annan kontext också. Ett större resonemang som gäller informationens frihet på nätet. Därför att vi har ju många aktörer här. Dels har vi staten som vill hindra viss information från att spridas. Men sen har vi då de olika stora dataföretagen och de sociala plattformarna. Som då dels sätter upp egna regler för vad de tycker är lämpligt. Och då tar de ofta hänsyn till vad som är politiskt korrekt och sånt som folk skulle kunna tänkas bli upprörda över. Plus att de också måste ta hänsyn till vad lagstiftarna i de olika länderna säger är tillåtet och inte tillåtet. Och när de gör det så tar de ju ofta i för mycket. Och är hellre på den säkra sidan, eftersom det här till exempel med de tyska lagarna kan innebära våldsamma böter om man inte plockar bort till exempel vad som kan kallas eller bedömas som hatpropaganda. Så det här kommer ju innebära att man från de sociala nätverkens sida kommer att censurera mer än man annars skulle behöva eller borde göra. Om man bara ser till användaravtalen. Och när någon blir censurerad av de sociala nätverken så finns det ju ingenstans att överklaga, ingenstans att vända sig.
Men om vi återgår till Google, där du sa ju att du tror att det kanske ligger något i det som han skrev där om skillnaden mellan kvinnor och män. Jag skulle säga att oavsett om det ligger någonting i det eller inte, så är det fascinerande att se hur Google har ju program till exempel för att få tjejer mer intresserade av teknik och sådär. Så det är fascinerande att se hur hela samhället liksom försöker få kvinnor att bli mer intresserade av traditionella mansintressen. Men det är absolut inte lika mycket åt andra hållet att försöka få män att bli mer intresserade av traditionella kvinnointressen. Mm. Och jag kan bara se det som att man värderar traditionella mansintressen högre än traditionella kvinnointressen. Ja. Jag menar bara att det är ju inte särskilt feministiskt på något sätt.
Nej,
det är antifeministiskt snarare. Okej, sen hade du något roligt citat från Snowden också.
Ja, just det, Edward Snowden, the whistleblower. Det började med att Storbritanniens premiärminister Theresa May höll ett anförande i juni i samband med hennes misslyckade valrörelse. Där hon säger, och hon twittade även ut det här citatet: "I'm clear. If human rights laws get in the way of tackling extremism and terrorism, we will change those laws to keep British people safe."
Yay!
Yay! Och det låter ju vackert. Och då twittrade Edward Snowden häromdagen ut en kommentar till detta. "Want to see a politician clearly remove emotional words from their statements." Och tog han Theresa Mays uttalande och rensade bort det här liksom överslätande snömoset.
Tackling terrorism och keeping Britain safe.
Precis. Och rensar man bort sånt från uttalandet så blir uttalandet istället: "If human right laws get in the way, we will change them."
Mm. Ja, det är ju skrämmande. Där ser man ju verkligen tydligt. Theresa May, jag tycker inte hon har fått så mycket kritik som hon borde få. För alla är så fokuserade på Trump. Och i och för sig så är ju USA viktigare. Men hon är ju farlig alltså.
Och där ska man ju dessutom komma ihåg att hon, innan hon blev premiärminister, så var hon ju inrikesminister. Så de saker hon talar om är problematiska, är ju väldigt mycket sånt som hon inte lyckades lösa när det låg på hennes eget bord som ansvarig minister.
Nej, precis. Och det har hon inte fått tillräckligt mycket kritik för, tycker jag. Men Snowden, apropå Snowden, jag såg egentligen den här Ridley Scott-filmen. Spelfilmen. Men se den, Hax. För att, och det kan jag tipsa lyssnarna om också. Jag har ju dock inte sett Laura Poitras
film. Den har jag sett.
Är den bra?
Den är jättebra.
Men den här spelfilmen, av, det är väl Ridley Scott?
Är det inte, nej, det är inte
Oliver Stone. Oliver Stone, ja, förlåt. Oliver Stones Snowden-film, se den, för den var fantastisk. Jag blev jättepåverkad och berörd av den.
Mm.
Vidare i nyhetsflödet så har någonting hänt med han som stoppade WannaCry ransomware-viruset.
Ja, det här är faktiskt lite intressant. WannaCry var ju det här ransom, alltså det här att viruset som spreds som en löpeld över världen när man var tvungen att betala en bitcoin till något skumt konto för att få sina filer upplåsta igen.
Kan man inte ha ett svenskt ord för ransomware? I och för sig låter ransomware bra, men det är alltså utpressar eller lösensumma.
Informationsnappning. Men i vart fall, det var en brittisk kille som faktiskt lyckades stoppa det här lite grann utan att själv vara medveten om att han gjorde det. Och det hade att göra med att det fanns någon domän som var inblandad i det här som inte var riktigt registrerad, som han kunde registrera, och då pang stoppades alltihop.
Precis.
Nu har han då i samband med den här Black Hat-konferensen i Las Vegas blivit arresterad av amerikanska FBI, och man påstår att han är inblandad i bank malware Kronos, så som ju då är, ja, helt enkelt en virusvara som syftar till att komma åt folks banktillgodohavanden. Och det här har då väckt en hel del diskussion, speciellt som många tycker att det är väldigt osannolikt att den här killen skulle vara inblandad i sånt. Teorin för dagen är att FBI har varit lite överambitiösa, därför att eftersom den här killen sysslar med säkerhetsfrågor på nätet, så är han ju naturligtvis inne och liksom tittar i och vänder och vrider på till exempel de servrar som är inblandade och liksom tankar hem saker därifrån. Mm. Och så, alltså lämnar digitala fotspår efter sig. Mm. Det gör ju alltså den som försöker åtgärda något sånt här lämnar väldigt lätt ett digitalt fotspår efter sig.
Men säg att han är inblandad i det här Kronos då. Då är det ju bara för att han blev känd för att ha stoppat WannaCry som vi andra tror att han inte är inblandad.
Ja, oh, det stämmer.
Så man kan ju inte veta åt ena eller andra hållet egentligen.
Men erfarenheten säger oss att de lagvårdande myndigheterna inte alltid riktigt har klart för sig hur IT-säkerhetsarbete går till, för inte första gången om det nu är så, som man blandar ihop någon som försöker bekämpa IT-brottslighet med de som utför den.
Precis. Nej, men som du sa i början också, jag vet inte om han försökte bekämpa WannaCry egentligen, utan han såg ju att i WannaCry så fanns det en domän som anropades, och så registrerade han den för att se vad som skulle hända, och då visade det sig att det var killswitchen som de kallar det. Ja, vi får väl se vad som händer där med honom. Och då tar vi polisen i Baltimore, tycker jag.
Okej.
Okay. I USA.
Där har de gjort bort sig. Det är TechDirt som har publicerat en film. Och länken finns som sagt på 50 juli-bloggen. Publicerat en film från en polismans sån här bodycam som de har nu för tiden. Vad den här polisen inte tänkte på, för att den här filmen ska då visa hur man gör ett narkotikatillslag, eller hur man hittar narkotika som någon skulle ha gömt undan. Vad polisen inte var medveten om var att bodycamen har så kallad pre-recording, det vill säga att den spelar in kontinuerligt, så att man får med, trycker man på record-knappen så får man även med bilderna från 30 sekunder innan.
Okej, den spelar in kontinuerligt men slänger också hela tiden.
Ja, precis.
Så att,
Så att man får med det som var 30 sekunder innan man tryckte på rekordknappen.
Det är ju jättesmart. Så skulle man ha på sin cykelkamera också.
Precis. Så tror jag faktiskt det är på väldigt många traffic cams.
Och ja, men det är klart, ja. Precis.
Men i vart fall, under de här 30 sekunderna så hinner man ju då naturligtvis se den här polisen plantera ut de här drogerna. Så att det var polisen själv som gömde droger för att sätta dit någon.
Ja, det är extremt komprometterande. Det är ju tre poliser som gör det här. Och nu diskuteras det ju om det här är tre stycken dåliga äpplen. Eller om det här är en kultur inom Baltimore-polisen. Ja. För de har ju lagt ner 53 fall. 53 utredningar där de här poliserna är inblandade har lagts ner.
Ja.
För att man kan ju inte använda de bevisen.
Nej, precis.
Och det är mycket som utreds fortfarande. Ja, där ser man. Vad bra att tekniken kan vara oss till hjälp.
En nyhet från musikens värld. Vivian Campbell, som är gitarrist i bandet Def Leppard, har trätt upp till försvar för piratkopiering och illegal fildelning. Och kallar det fantastisk som marknadsföringsverktyg. Därför att i vart fall så är hans analys att fildelningen har lett till att bandet har fått en helt ny och ung publik till sina shower.
Som har upptäckt dem genom att piratdela då?
Ja, precis.
Ja.
Som sagt, det kan vara kanske ett värre problem att vara okänd än att vara fildelad.
Ja, det är svårt att säga. Def Leppard, gillar du dem?
Ingen aning.
Var det de som gjorde Stairway to Heaven?
Nej, jag vet inte. Börjar inte fråga mig musik.
De där gamla 70-talsbanden har jag faktiskt ingen koll på alls. Jaha, okej. Okay. CIA... WikiLeaks hade ju en stor CIA-läcka som hette Vault 7 som vi har pratat om många gånger och där de släpper grejer en gång i veckan tror jag. Det finns ju en massa grejer. Det senaste de släppte kallar de för Dumbo. Vad är det för något?
Vi kan citera. Today, August 3rd, 2017, WikiLeaks publishes documents from the Dumbo project of the CIA. Dumbo is a capability to suspend processes utilizing webcams and corrupt any video recordings that could compromise a physical access group deployment.
Okej, vänta nu. Så att de kan gå in i folks Windows-datorer, handlar det om. Och så kan de ta kontroll över mikrofonen och webcamen. Ja. Men de kan också radera inspelningar som är gjorda.
Ja. Okay. Och de kan då förstöra bevis och frågan är naturligtvis om de i så fall kan förstöra bevis och som talar till deras nackdel.
Ja, varför skulle de vilja förstöra bevis?
Vi läser. It identifies installed devices like webcams and microphones either locally or connected by Wi-Fi. By deleting or manipulating recordings, the operator is aided in creating fake or destroying actual evidence of the intrusion operation. Mm-hmm. Så att vad det väl egentligen handlar om, det är att man vill kunna förstöra bevis för att kan ha samlats via webcams eller wifi-cams eller något sånt här om att man har varit inne och snokat i folks hem.
Jaha, alltså förstöra bevis som kan kompromettera CIA?
Just det.
Jaha, okej, vad fascinerande. Man får ju också i den här Snowden-filmen, Oliver Stone Snowden-film, så får man ju verkligen en inblick i hur en massa extremt smarta tekniska människor uppfinner alla de här systemen. Ja. Och det blir ju liksom som en liten bubbla som de arbetar i då. Ja. Så man förstår ju, det är ju smarta människor. Så det är synd att deras kraft används på ett sånt här sätt.
Ja.
Ja. Och ja, där har vi slut på alla våra nyheter. Och då kommer vi äntligen in på vad som ska hända nu. Eller vill du säga något om vad vi ska hålla ögonen på förresten, nu när du är borta och när podcasten inte finns?
Ja, det kan vi ju ta i samband med slutdiskussionen här.
Okej, det som ska hända nu är alltså att Hax åker in i fängelse nu i mitten av augusti.
Politisk fånge. Mm.
Och det har vi pratat om i något tidigare avsnitt. Ja. En liten kort sammanfattning kanske.
Ja, jag som i alla år har propagerat för att skatterstöld ska sättas i fängelse för att jag har ignorerat skattemyndigheten, vilket då kanske inte är någon större chockerande nyhet. Så att ja, jag blir väl borta ett år i alla fall om.
Ja, du har fått 18 månaders fängelse.
Ja, och då kommer man ut efter 12.
Okej. Och och så har staten också tagit alla pengar du har, jag hört, eftersom du var skyldig då för skatten.
Ja, och sånt där.
Men, så det blir jättetråkigt att vara utan dig, Hax, måste jag säga.
Tack.
Och jag måste också säga att det har varit jätteroligt att spela in den här podcasten med dig under ett drygt års tid. Varje jävla vecka nästan har vi kört. Ja, så podcasten läggs ner, eller så läggs den på is, det får vi ju se. Och, men sen är det så här också att vi kommer starta en ny webbplats kan man säga. För Hax kommer ju inte fortsätta blogga på hax.5july.org på engelska. Utan istället, eftersom stiftelsen faktiskt går över mer och mer till svenska, så startar vi en webbsida som heter 5juli.se. Och istället för en massa siffror och sånt så skrivs den bara med bokstäver som det låter. 5juli.se. Och där kommer jag att skriva liknande nyheter som Hax har skrivit på Hax-bloggen. Men nu är det så här också att stiftelsen har en massa t-shirtar och de vill vi bli av med. Så att den här nya sajten, den är inte lanserad än, för att Hax kör ju på in i det sista och så sen så om några dagar eller någon vecka så byter vi till 5juli.se. Men ni som lyssnar på den här podden, ni är ju våra trogna lyssnare, så ni kan få en t-shirt extremt billigt om ni vill. Så gå in på 5juli.se redan nu, kolla in våra tre t-shirtar som finns i några olika storlekar och skriv in rabattkod podcast så får ni minst halva priset kan jag säga. Jag tror att jag kan göra det ännu billigare, men jag måste prata med stiftelsens ordförande först. Jag kan försöka få upp det till 75% rabatt, så att ni sen så tillkommer 37 kronors frakt från Tyskland, för det är jag som skickar t-shirtarna härifrån. Så det får ni betala också. Men alltså, ni kan få en t-shirt snorbilligt, verkligen. Ja, det är mitt tips till lyssnarna. Vi ska köra ut lite kampanjer på andra sajter också, men till att börja med så kan ni få en t-shirt om ni vill.
Och på den nya svenska bloggen, det kan ju hända att jag kanske skriver ett brev från fängelset och skickar det till Carl som han lägger upp.
Ja, det skulle ju vara fantastiskt. Vi får ju kommunicera på det viset.
Och framförallt så måste ju Carl hålla ögonen på precis allting som händer.
Ja.
Därför att när jag liksom kommer ut i frihet igen så måste jag ta igen all information som jag har missat.
Precis.
Men sen känn trycket, Carl.
Ja, nej men absolut. Men sen är det faktiskt så att Hax är ju en total nyhetsjunkie. Och jag vet att du tillbringar ungefär 5 timmar per dag med att bara sitta framför skärmen och ta in nyheter. Jag tillbringar också minst 5 timmar per dag med att sitta framför skärmen, men inte framför nyhetssajter. Och så att Hax kommer gå igenom med mig exakt vilka sajter det är som du följer då. Ja. Och det är ju liksom mängder av RSS-flöden håller du på med också. Ja. Och Twitter-konton med mera.
Ja.
Har du något tips till lyssnarna vad som är det bästa?
Man ser ju på hax.5july.org ungefär vilka källor jag länkar till.
Det är mycket TechDirt och TechCrunch och Edry.
Ja, precis. Men även mycket annat, Ars Technica och sånt där. Nej, men vi får väl göra som så. Det kanske rent av på hax.5july.org ska göra en lista över vilka källor jag brukar använda.
Ja, det tycker jag.
Så att folk även kan hålla ett öga på egen hand.
Men det här med lite månatliga brev, eller jag kan ju rent av skriva till dig också och ställa frågor vad du tycker om vissa grejer som har kommit upp i nyhetsflödet. Det låter som en bra idé, tycker jag. Ja, hur ska du tillbringa dina sista dagar i frihet?
Imorgon ska jag packa. I övermorgon ska jag städa lägenheten. På fredag ska jag åka till Sverige. På lördag ska jag på middag med bekanta. Och på söndag och måndag ska jag rensa ur det förbannade lagret. Jag har en massa prylar i Stockholm. Mm. Och på tisdag så åker jag till finkan.
Och hur känns det?
Så meningslöst. Mm. I princip. Men alltså, jag undrar ju faktiskt lite grann vad som egentligen är straffet här. Därför på sätt och vis ska det bli jätteskönt. Herregud, liksom, jag behöver inte tänka på någonting. Jag behöver inte tänka på försörja mig. Jag behöver inte tänka på att få mat på bordet. Jag behöver inte tänka på någonting. Och jag kan fokusera på att meditera och läsa böcker. Så är det ju liksom snarast skönt. Och det här är en okänd social kontext man går in i, men det gör jag med någon form av lugn, därför att det finns ingen anledning att hetsa upp sig över saker som man inte kan påverka och som man inte vet hur de kommer att bli. Så att det är lugnt. Däremot har jag åsikter om straffen för brott mot staten. Jag vet inte om det är så jävla konstruktivt för vårt samhälle att göra folk arbetslösa, bostadslösa, om man vill ha kvar dem som produktiva samhällsmedborgare.
Mm. Men kanske det kanske du kan skriva om. Ja. Och kanske hämta lite erfarenheter från andra i fängelset också.
Men medan jag är borta här så händer det ju saker i omvärlden. Jag kommer ju vara avskuren från internet. Punkt slut. Så att jag kommer ju i efterhand då, när Carl har skrivit på 50juli.se, ska jag försöka hinna i kapp, och lite andra källor också, men det är saker som är på gång här under tiden som man bör hålla ögonen på. Dels gäller det övervakningsfrågorna, datalagringen. Det kommer att komma tillbaks någon form av förslag som vi inte vet hur det ser ut.
Från
regeringen. EU-domstolen har ju som bekant sagt nej till datalagringen, därför att man säger att man kan inte övervaka, man får inte övervaka alla människor urskillningslöst, utan ska fokusera på när det finns misstanke och skäl att göra det. Vilket är väl i princip samma sak som vi har sagt hela tiden. Men regeringen och även naturligtvis oppositionen vill gärna fortsätta den här övervakningen ändå. Så nu ska man försöka komma runt vad EU-domstolen har kommit fram till. Så det är någonting som man måste hålla ögonen på, någonting som måste debatteras. Och med största säkerhet så kommer det landa i någon form av förslag som måste stoppas. Så att det är en viktig sak. Det kommer även att förmodligen, nu har ju Ygeman avgått, så att saker och ting kanske hakar upp sig i processen. Men det är i alla fall tänkt att det innan valet ska komma en proposition om hemlig dataavläsning. Det vill säga statstrojaner. Där staten går in och öppnar bakdörrar in i folks datorer, plattor och mobiltelefoner. Vilket naturligtvis är en sällsynt dålig idé, för att då gör man dem sårbara för även för andra angrepp. Så det måste man hålla ögonen på. Sen har vi då den stora debatten om nätets och informationens frihet. Där det då är flera samverkande krafter. Dels har vi EU och många nationella regeringar som sätter press på de sociala nätverken att censurera sånt innehåll som man ogillar. Dels har vi de sociala nätverken och plattformarna själva så som oro dels för detta och dels i någon form av ambition att vara politiskt korrekta kommer att, och det märker vi ju redan tecken på, kommer att vara överambitiösa och överdrivet ängsliga och förbjuda och stoppa mer information än vad som rimligen kan anses vara motiverat. Så att här och nu står slaget om den fria informationen i samhället. Och det där är någonting som alla som är intresserade av de här frågorna måste engagera sig i. Och här finns även en annan aktör i allt detta. Och det är ju de gamla mediehusen som vi märker gör vad de kan för att diskreditera nya media, framförallt de som är stora i nya media. Jag menar, vad heter han? Milo Yiannopoulos, just det. Har ju råkat illa ut. PewDiePie har råkat illa ut.
Just det.
Med flera. Gammelmedia gillar helt enkelt inte konkurrens. Så att där har vi en stor konfliktyta som kommer att vara brännande de närmaste åren. Och sen kan man väl även säga här att alla initiativ till nya och alternativa nyhetskanaler är per definition bra, eftersom ju fler röster desto bättre. Och det vore ju synd att lämna alternativ nyhetsbevakning till bara SD-anknuten nätpress, utan det vore kul om man fick lite bredd på den alternativa nyhetsscenen och på medborgarjournalistiken.
Ja, du Hax, du låter som en sydamerikansk gerillaledare som talar till sina följare innan han åker in i fängelset.
Jag tänkte närmast på Nelson Mandela.
Ja, men
ha det bra ni där ute, så jag är helt säker på att vi kommer att höras inom en inte allt för avlägsen framtid.
För fan, ett år går så snabbt. Men tack för det här året, Hax, och ha det så bra i fängelset. Och ja, vi hörs inte nästa vecka, men jag får önska alla lyssnare en trevlig tid framöver.
Ja, mot nya djärva mål.
Ja, ha det bra. Hej då.
Hej då.